Jalloa li jalloa. Nu är vi här.
Vi kan ju säga att vi spelar in det här introt efter vi precis har tackat av dagens gäst Johan Jonasson för ett fantastiskt samtal.
Wow, wow, wow.
Alltså de flesta kanske känner honom från Snabba Cash, som
Marco.
Många har sett.
Men Marco. Det är ju inte vi. Vi känner honom från massa olika grejer.
Jag kan ju bara säga så här att de som har sett Snabba Cash och känner till Marco, det är ju så, det är en grej. Men i det här, i den här timmen, få känna Johan Jonasson på
personen
riktigt.
Personen bakom Själen och Mantir och även filmerna han har producerat och gjort och skrivit.
Ja, jag tycker, alltså så här, jag säger så, nu kör vi. Play intro, nu.
Nu är vi igång.
Jag säger alltid ordet sucker.
Rogan and the sucker.
Ja, men han har väl det, okej. Okay. Min rutin är att jag säger pull the sucker to your face.
Jag ser det.
Jag tror
det. Här är
liksom fan, vi ska börja med det också.
Mjuka upp dem lite.
Ja. Kan vi göra någon svensk variant? Med så pull the...
Nej, dra. Så här,
dra.
Vad är det då?
Dra skiten till ansiktet bara.
För jag har inte lurar.
Nej, vill
om
du
inte
ha
vill,
lurar?
Om du inte vill ha lurar.
Nej, om inte ni har det så. Bara, ja, man,
kör,
bara man kanske glömmer lite om man är så här då. Det, när man hör det där så blir det lite mer självkorrigerande. Absolut. Men det där vet ni, har koll på det. Det,
ja, så det är,
bara sitt nära micken, det är det enda vi begär.
Och jag,
och om du sitter långt bak, dra den långt bak bara. Ja. Alltså den är, du lär dig den. Den är
den
ganska adaptiv.
Slita och slänga med.
Den går att slänga med. Men du Linus, du var ju på, berätta lite, du som har bäst koll på gästen.
Så här,
har,
ja, nu sitter alltså
oss idag.
Johan Jonasson här. Fan vad roligt. Välkommen.
Kul att vara här.
Ja, vi, så här, vi pratade lite om det innan vi satte igång nu. Så här, hur hittar vi det liksom? Varför, vad gör du här? Jag, egentligen för mig är det att jag har lyssnat en del på ditt musikprojekt Själen. Och tyckte det var grymt. Och sen när vi satt och pratade lite, fan vilka gäster vill vi ha med? Så... insåg att fan, du har gjort massa andra grejer också ju.
Vi har sett, vi alla tre i veckan suttit och kollat på din film Conquering China, bland annat. Och vi är, många känner dig från Snabba Cash.
Ja, det måste vi prata mer om sen.
Men berätta lite från din synvinkel. Vem är Johan Jonasson och liksom, vad håller du på med just nu? Är det film, musik eller är det bara göra massa jävla roliga grejer?
Ja, egentligen så är jag ju konstnär, men det är i alla fall den utbildningen jag har gått i många år. Men sen har jag under den här utbildningen hållit på med en massa andra grejer, och nu har det blivit som att flera av de projekten har liksom börjat materialisera sig. Så nu har det varit både skådespeleri och musik och eget filmskapande. Egentligen ser jag mig väl som filmregissör i första hand. Jag skriver och regisserar filmer. Jag håller på med ett långfilmsprojekt som jag har jobbat med länge nu också. Så det är väl liksom huvudgrejen. Och sen har jag de andra
grejerna där vid liksom.
Ja, de andra grejerna finns där också. Men musiken har ju blivit, det har jag hållit på med ända sedan jag var liten. Och bland annat tillsammans med min kusin Axel Boman som har...
Jaha, ni är släkt.
Okay. Ja, han, och jag har gjort Mantir som är ett musikprojekt som vi började med för jättelänge sedan, där jag sjunger och han gör musiken.
Jättelänge, vad är definierat jättelänge? Är det...
början på 2000-talet.
Det är så pass.
Det är ganska länge.
Ja, det är länge.
Det är ju nästan vår livstid.
Ja, exakt.
Ja, var... sen har det legat på is lite av och till eller sådär, men det finns där.
Men berätta, du sa lite här innan vi startade igång inspelningen att du är på väg till Göteborg inom närtid med ett filmprojekt. Berätta
precis.
Om det.
Ja, det är en film som jag har gjort som är nominerad nu till Startsladden, som är ett jävla fint pris som de har där. Ett av de finaste i Sverige skulle jag säga. Kanske det finaste.
Vad är det som gör det så fint?
Att det är så många som vet om det och att det är så mycket pengar man vinner, så att efter det så...
är man klar.
Ja, då kan man faktiskt gå i pension skulle man kunna säga.
Då blir man nästan nyfiken. Vad är jättemycket pengar från Startsladden?
Jag vet faktiskt inte.
Nej, okay. Men jag fattar vad du menar. Okay.
Det är det de har sålt in det på.
Det var faktiskt
kom hit, det blir jättemycket pengar.
Jag kan tänka mig. Ja, fortsätt.
Nej, men då, jag har vunnit det där en gång förut med en film som heter Dance Music Now. Mm.
Som är lite spin-off på den här långfilmen Conquering China. Eller vad ska man säga? Med,
ja, eller det är tvärtom samma veva. Kanske. Ja. Mm. Det är samma producent som jag jobbade med då. Så det här är andra gången som jag är nominerad för det här priset och det tycker jag är jättekul. Jag gillar Göteborgs filmfestival jättemycket.
Visst är det så att man kan se din kortfilm på köpa biljett till den? Jag var inne och kollade på den. De hade någon digital visning av den, eller stämmer det?
De har ju några visningar av den, men jag har en annan film där med också som heter Under bron och den kan man köpa biljetter till i det vanliga programmet.
Den jag såg.
Med en komiker ibland som heter Charlotta Björk som är jävligt kul och wacko.
Men det handlar ju om liksom, stället under bron då, eller är det?
Det handlar ganska fysiskt och exakt om en plats under en bro som ligger i Hagaparken och som leder ut till en ö som inte jag känner till där våra regenter är begravda. Mm-hmm. Kungliga begravningsplatsen, den är öppen på torsdagar på eftermiddagarna bara. Men bara. Där går en liten stenvalvsbro över dit som är ganska spektakulär. Så hela filmen cirkulerar kring den här lilla bron och en jävligt skum situation som uppstår när ett par är på väg hem från en fest och börjar giddra med någon sorts underhållare som har liksom kontrakterats för att vara en vilde under den här bron som ja, man kan ha eldslukare och man kan ha clowner och sådär. Men här har man en vilde. Men den här vilden vill inte leka den här leken och mer. Och då börjar filmen precis i den vevan när hon blir kommenderad och var rolig att showa lite. Hon ställer inte upp på det, så blir det en konflikt som rasar iväg.
Fan, man blir bara helt... jag vill ju se den här när du ja, målar upp. Du säljer in den bra.
Kul!
Mm. Men det är ändå starkt att ha två filmer då aktuella under samma vecka. Mm. Säga, samma pris liksom. Samma gala, ja, filmgala kanske.
Den ena är nominerad till det här priset. Den andra är med och visas i Göteborg. Okay. Ja, inte eller
festival.
Och det, ja, men det är lite tror jag därför att pandemin drog in här nu och då hade min syrra är filmproducent, Frida Bargo heter hon, och hon hade tid att göra lite grejer med mig, annars brukar hon vara så jävla busy med jättestora internationella projekt, så då gjorde vi de här lite på ren lust och det var liksom, det är ganska bra att komma in i det där.
Låter ju fint att börja från något ställe av lust.
Ja, hur, ja. Hur ofta är projekten av ren lust eller någon sorts
nödvändighet? Det känns väldigt lustfilm.
Jo då, nej, men det är ju alltid ren lust i början, men sen kan det ju ganska lätt bli, om det är en massa intressenter som är med och tycker och tänker så här, så kan det bli en ganska stor apparat och massa pengar och sådär, så blir det delvis lustfyllt och delvis en massa orkestrerande av olika viljor och olika tekniska förutsättningar och bla bla bla. Men man måste ju hålla kvar det där att man vet vad man tycker är kul, att man känner någonting när man gör det. Men här har det varit, det här gjorde vi bara som ett rent jävla gerillaprojekt, att vi bara drog igång det och bara jobb. Jag tycker man ska göra kortfilm lite så, liksom bara ta i det man har och fixa någon jävla location och fixa lite folk och liksom köra på. Det blir för mycket liksom intryckt i någon liten duktighetsmall, så är det ju, men det är ju inte gjort för det. Du kan göra en film med din mobil ganska snabbt om du har liksom korn på något kul eller något som du vill göra. Och här kunde vi bara köra på, eller vi gjorde det i alla fall.
Hur var det så det började, att du hade lite så här fan roliga idéer och lekte runt med filmkameror på?
Det var det verkligen. Ja. På Gotland var det så också, för jag gick på en konstskola där på Gotland och sen ville jag hålla på med film och hitta någon DV-kamera där och började bara giddra med det själv. Så det är precis så det har börjat. Det är bara så jag gör fortfarande, fast jag har liksom tillförskaffat mig en massa kunskap genom att hålla på med det. Men jag tycker att det kommer från det ganska sköna hållet att det är kul och det är lite gutsy att man försöker göra någonting som man inte riktigt har sett förut. Och
men jag tycker att om man liksom ska försöka, det vi har sett och det du har producerat, man ska kulminera ner det, så är det är någon sorts lekfullhet, lite gränslöshet ibland. Som är, du går utanför lite det man kanske, för oss i alla fall, är van, för mig är van att se. Är det något som har alltid varit att det är det något du vill laborera med, eller har det bara blivit så naturligt?
Att jag tror rakt av att det är det som jag håller på med, precis det du säger. Något gränslöshet tror jag är lite key för mig, att det är det som är kul när det är på olika sätt, formmässigt eller innehållsmässigt eller sådär, men jag vet inte.
Vad går gränsen mellan liksom någonting udda och någonting liksom genialiskt?
Udda, det finns ingen gräns mellan, nej, de två entiteterna.
Nej.
Udda och genialiskt är väl liksom,
det är det.
De är ihoplimmade.
Ja. Det är väldigt spännande, för att det är både där det kan uppstå liksom någonting nytt som man aldrig har sett förut eller hört förut. Men jag vet inte, känner ni att det är så här, det är spännande att så här, göra någonting udda och göra någonting, alltså det, som är i mallen. Alltså,
jag tycker det har ändrats jättemycket för mig. För i början hade jag en övertro på det udda och på liksom det som kanske skulle klassas som konstfilm eller liksom underliga uttryck och sådär. Men ju mer jag hållit på så känner jag att där hittar man oftast inte energi. För det blir också någon sorts safe zone. Om det är bara konstigt så tittar man på det.
Okej, okay, du gör så här, då vill jag börja precis tvärtom. Och sen är det coolt. Och så här,
ja, och det är inte så udda med film överhuvudtaget. Så vad du än hittar på så kommer du aldrig få någon att liksom hoppa upp i taket och begå självmord i luften. Liksom ingenting. Så konstigt är det inte till att börja med. Så på något sätt måste du laborera med formen också. Med förväntningar. Men du måste också hocka samtidigt. För att det ska upplevas som udda. Jag gjorde en massa obegripliga filmer i början. Som jag tycker, de är bara tråkiga helt enkelt.
Vad var skillnaden på tänket där då? Alltså, finns de att kolla på för det första?
Jag tror det. Jag gjorde en film som heter Le Kurd. Vi fick lite pengar och drog till Paris med ett gäng polare och skulle spela in en film om en kurd som jobbade på en reklambyrå och blev besatt av ett djur på ett zoo. Och så var tanken att skulle vara någon sorts parallell historia kring hans utanförskap med det här djuret. Det blev bara en enda gröt. Men jag upplevde inte det då, för jag...
Man var inne i det liksom?
Eller? Ja, jag kunde inte titta på saker utifrån. Mm.
Kunde du märka på dem runt omkring dig att de började se det, eller var det att du i efterhand nu har märkt att du kanske inte var där helt?
Jag vet, nej, jag märkte ingenting då. Jag tyckte det var det bästa som hade gjorts faktiskt då. Men sen har jag märkt att det där är ingenting som... När man googlar på best films ever, då kommer ju den kommer ganska sent på den listan.
Fan att gudfadern ska vara före liksom. Kom igen.
Ja, exakt. Verkligen. Hur känner du kring... Många känner ju dig säkert från Snabba Cash-rollen som har blivit väldigt liksom promotad och hyllad. Och
omtalad också kanske. Liksom.
Och omtyckt av det man hör i alla fall.
Lite både och tror jag ändå.
Ja.
Att det är en ny typ av karaktär i svensk film kanske. Jag vet inte.
Jag tror det. Jag tror att det är sammansättningen i det där som jag upplever att det blev lyckat. Att en del andra rolltolkningar och rollfigurer i just den tv-serien är mer, ska man säga, inte förutsägbara på ett negativt sätt, utan mer som man förväntar sig. Ja. Ja, och det är ju bra. En massa beståndsdelar måste ju vara det i saker och ting som är bra. Och det är svårt att göra någonting bra överhuvudtaget. De är ju superbra. Men om allting är det, då tror jag att det är oftast inte... Att det behövs andra beståndsdelar också. Och min karaktär är ju inte någon stor karaktär egentligen, eller alltså tidsmässigt, men så, ja, jag tycker den landade rätt i det där.
Det är en karaktär man tar med sig mer än någon annan som hade en likvärdigt liten eller inte lika stor karaktär i serien, förstår du vad jag menar? Alltså någon som hade lika mycket skärmtid men som hade lite mer det man förväntade sig eller inte riktigt spelade ut, kanske inte berörde lika mycket.
Ja, exakt. Det är väl så att så här, även om det var en liten skärmtidsmässig del, så kanske det visade på någon slags att det universumet, allt kan hända i det här universumet, även fast de, liksom, du inte var med just i den scenen så ger du ändå med i det här universumet.
Mm. Men innan vi kommer tillbaka, bara liksom bakgrund, hur hamnade du där? Hur blev det så att du blev castad dit och fick den rollen till slut?
Ja, Jesper Gansland som har regisserat det, hade någon idé om att jag skulle provfilma för den där rollen. Och han var inte säker på det. Men så gjorde jag det. Så tyckte sig han tillsammans med Måns Månsson och Jonas Alarik att det fanns någonting i det där. Det är den andra regissören och filmfotografen. Alltså att det skulle uppstå någonting. Men det är ju spekulation. Men sen, jag tror inte de riktigt var hundra på hur den där karaktären, vad den skulle fylla för exakt funktion och vad det var för någon.
Hur mycket frihet hade du i framtagningen av den karaktären?
Jag kom ju in sist i det där och det blev ganska bråttom. Det i sig gjorde att jag kunde göra mycket av det själv. Eller jag hänvisade till vad jag kom dragandes med och bara körde på. Och så jag hade ganska mycket mina egna kläder till exempel och men jag hade en tydlig idé om någonting som jag ville prova. Men sen var det lite bära eller brista. Så där, jag har ingen aning. Jag tänkte att de får kasta ut mig härifrån om det.
Men känner du så här, fan vilket coolt projekt? Eller liksom när man får när någon säger att du ska provfilma, kände du direkt att fan det här var spännande? Eller kände du att ja, men det låter rimligt? Eller,
jag tyckte det var kul för mig, för att för mig var det någonting nytt i en så här Netflix stor kommersiell tv-serie som bygger på någonting helt annat än att göra filmer med Ruben Östlund till exempel. Mm. Andra resonemang och sådär. Så att det kontexten tyckte jag bara var wow, jävla kul grej och utforska.
Skulle du kunna känna för att göra fler sådana roller eller projekt i framtiden?
Absolut. Men jag vet inte vad sådana roller är. Det,
det kommer väl att
generalisera mig. Uh-huh.
Nej, men alltså saker i olika mainstream grejer som man kanske kan göra något eget av eller sådär.
Kom in och gör det som inte riktigt är förväntat. Kanske lite det.
Ja, det är ju kul. Sen kan ju det också bli någon sorts maner sådär.
Det kanske är lättare att göra den i första säsongen eller så här, andra säsongen, så förväntas ju du vara så kanske den,
ja,
eller?
Ja, eller i andra sammanhang. Mm, ja.
det är väl så här typecasting.
Det hör av sig väldigt många människor till mig som vill att jag ska skälla ut dem som Marco och skicka en hälsning. Oftast är det till deras pojkvän som fyller år eller sånt där.
Det är så alltså.
Ja.
Mycket tjänar du på det på månad?
Ja, jag borde egentligen. Ja,
det är sign up business. På Memo. Marco finns på Memo.
Liksom. Ja, precis.
Att när jag har tagit del av din konst så har det väckts många, många frågor. För som du säger, att det är det som vi har varit inne på. Det är inte det man förväntar sig. Oavsett vad man tycker så är det någonting som man tänker på i efterhand. Och nu senaste dagarna så har jag tänkt mycket på ja, men till exempel Conquering China. Och är att jag känner att jag har så himla svårt att sätta fingret på både vad är det, vad liksom du vill komma åt med det och liksom vad lite tankarna bakom och så här bara som utgångspunkt, vad är det som är liksom på riktigt i den? Och bara innan så kan jag bara, de som inte har sett den borde göra det, men det handlar om att du då ska åka till Kina för att försöka producera och skapa musik där. Och jobba med det där. Och man får följa liksom den resan helt enkelt. Och du träffar olika producenter och konstnärer och liknande. Men som sagt, vad är det som är... Vi kan börja med, vad är det som är på riktigt i den filmen? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. På ett plan så är ju allting på riktigt. Men jag var ju... Samtidigt var jag medveten om att det kommer vara jättesvårt att försöka liksom nå någon sorts... Ja, men skapa mig en karriär eller karaktär i någon sorts kinesisk populärkultur. Liksom det insåg jag väl att det är nästan orealistiskt att tro att det skulle liksom lyckas på något sätt. Men jag visste inte ändå. Jag har en liten övertro på mig själv också att saker och ting kan hända. Vad som helst kan hända via om man har en energi och låter den rulla fram. Sen så var det, jag sökte väl upp också lite grann de här kulturkrockarna med de här musikproducenterna i Shanghai då, som ville göra någon sorts pop eller dansmusik alla väst, men som inte hade då hela den här pop och rock historien som vi har, som har levt i västvärlden, som vi har med oss ända sedan 30, 40, 50-talet. Att vi har det. För dem blir det någonting som de klistrar på sig ganska snabbt efter att när Mao dog 1976, och sen så var det de här Gang of Four som hans fru bland annat och några till som drev landet ett tag. Sen kom Deng Xiaoping in och började vara mycket mer pragmatisk och västvänlig. Och sen så lyckades de ju med att rycka upp Kina, i alla fall vad det gäller rent välfärdsmässigt, på ett alltså helt historiskt sätt. Mm. Vad man än tycker om det landet, så är det ju så att de har liksom skapat någon typ av välfärd för väldigt många människor som svalt tidigare. Men det finns ju komplikationer med det där. Jag hade läst någonting om en promotor. Jag hade läst någonting om George Michael. Han var ju besatt efter att han hade hoppat av Wham och skulle ha en egen karriär. Så var det liksom vid den tiden så var han lite konkurrent om liksom mediautrymmet både i England och i världen med Freddie Mercury, och Queen var också stora. Så han gick in till en sån här klassisk promotor som hette Simon Napier, tror jag, och sa att jag vill bli störst i hela världen. Hur ska jag göra? Mm. Och då sa han, let me get back to you, sa den här Simon Napier. Och efter några dagar så tog de ett nytt möte och då sa han så här, vi drar till Kina och så får du ha konserter där för hur många som helst och stå och sjunga och spela på kinesiska muren. Och sen så använder vi det här materialet som promotion för att du ska bli stor i väst. Mm. Så att egentligen handlar det inte om att du ska bli stor i Kina, utan vi ska bara ge bilden av någonting som ingen annan kan konkurrera med. Om du framstår som att du är störst i Kina, som är världens folkrikaste land, då är du ju störst. Du framstår ju som störst då. Sen kommer du tillbaka eller du visar det här materialet här. Och det funkade. Det är ju helt genialiskt. Så de delade ut musik, jag vet inte om det var CD-skivor eller någonting. Det var ingen som hade hört det där. Och så var det konserter med miljoner. Och så stod han där och ylade lite grann, så filmade de det. Och sen så blev han störst. Och jag skulle intervjuat honom också egentligen i den här filmen. Och det hade varit så jävla fett. För jag fick ju tag på Jean-Michel Jarre, är ju med i filmen.
Han är stor.
Han är ju hur stor som helst i väst. Men han var den första som fick spela i Kina när de öppnade upp mot den typen av liksom västerländsk musik överhuvudtaget. Och hans musik är väl också, det är inga texter, den är lite, på något sätt så finns det någon, vad ska man säga, den är ju ofarlig politiskt. Och sen är den lite grann i tonartsföljderna och, eller tonföljderna och sådär. Det finns någonting lite vaguely
kinesiskt
över det, tycker han, sa han till mig i alla fall när vi pratade. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men det, så han var där och fick spela, så honom fick jag intervjua då. Han hade, tycker jag, det är en av filmens stora behållningar, hans analyser av det här konstiga grejen att försöka bli stor i Kina och vad det innebär. Han har ju varit där ganska mycket. Sen träffade jag också Robert Wells. Mm, som också har kört lite på det här att han är enormt stor i Kina och sådär.
Kan det vara en av de som har spelat flest konserter någonsin liksom, i sin karriär? Liksom, han känns som att han bara matar konserter och turnéer.
Verkligen.
Han blir aldrig trött på pengar.
Nej, men tydligen.
Nej, men han hade någon i början. Han gick ju på akademin som och skulle bli konsertpianist, men sen så det är ju ett otroligt jävla slit och helt sjukt svårt att liksom bli den här topprocenten av det, så han gav upp det och så blev han istället
skaffa sig lite hår då.
Ja, så blev han någon sån mera underhållningstyp. Jag kan respektera det där som ja, fan och dra runt och liksom.
Ja, alltså han är väl verkligen något framgång.
Ja, och istället för elitism så blev han en någon sorts bredare, ja, vad ska man säga, någon typ av popkultur är det väl? Eller det...
Ja, men lite som han hade väl analysen där av så här kinesiska barn eller kinesiska pianister som är otroligt jävla duktiga på de här klassiska styckena men har liksom noll improvisationsförmåga och liksom kärlek för kanske konsten att kunna spela, för de har bara lärt sig att bli så bra på att liksom följa noterna kanske. Mm. Och han tog väl snarare då klivet från att bli den här konsertpianisten och spela de klassiska styckena till att bli grym på att bara skriva sina egna grejer kanske då, snarare.
Ja, skriva egna grejer och egna grejer till att göra grejer som är väldigt tillgängliga för många och jobba med stora, breda gästartister och ha med någon sorts sådana här folkliga, vad heter det, Rhapsody in Rock, sådana här stora folkparksevenemang. Som...
Men det är ändå spännande, som du säger där, Linus, att som är väldigt spännande i stycken av filmerna att det är, de kineserna är väldigt duktiga tekniskt på mycket grejer, men att liksom när de ska improvisera eller när de ska göra liknande så är de inte alls lika bra som många i liksom väst är uppvuxna med. Och så är det väldigt intressant att du också i början av filmen säger att du är verkligen inte liksom tekniskt sångbegåvad, men att du bara kör, vilket är lite spännande clash med att du kommer in med det från väst liksom och ska försöka göra det, försöka nå kinesiska muren status i Kina. Men hur blev det lyckat, tycker du, utifrån vad du hade förväntat dig när du gav dig in på det projektet?
Filmen
Och hela projektet bakom filmen, som är väl, jag vet inte, det är väl liksom en dokumentär kring projektet, eller ja, vad man ska säga.
Jag vet ja. Inte. Nej, men jag tycker jättemycket om den här filmen, och sen så tror jag att den är rent dramaturgiskt så vill man ju oftast att någonting ska hända ordentligt i en film, så där att blev han stor i Kina eller blev han halshuggen eller fick han åka hem och ta jobb på
7-Eleven
som kaffekokare. Mm. Men sen när jag höll på med den så började jag jobba med en annan typ av dramaturgi. Att jag försökte söka upp de här klascherna. Försökte ikonisera själva kulturkrockarna. Och så jag tycker scenen är, eller filmen egentligen bygger på en 4-5 ikoniska scener där man ser i bild att vi verkligen inte förstår varandra.
Jag tycker att den starkaste sådana scenen, även när du sitter med, jag glömt bort hans namn, men han där producenten som hade väldigt långt hår, och när han sitter med sin dator och ska försöka sampla någonting av din musik, och så kan hans tolk försöka...
DJ Ghost, eller vad heter han?
Ja, DJ Ghost. Så ska han försöka liksom tolka det han säger. Jag vet inte hur ni har jobbat med undertexterna där i efterhand. Men liksom när man läser undertexterna och vad sen den här tolken förmedlar till dig, så blir det otroligt mismatch.
Jag blir så jävla glad att se storheten i den här scenen. Ja. Den är jävla multi-layered, den där scenen. Det är nästan som att den skulle må bra av bara...
Ja, men för det vi har innan vi fortsätter, vi har pratat lite om det. Så här, för fan, är det på riktigt? Det är en sån råhet som är svår. Eller så här, jag är inte van att se det på film. Så det blir så här, är det på riktigt? Är det skriptat? Ja.
Den är totalt på riktigt.
Ja, för
det är en av de största nattklubbarna i Shanghai där han var en superstar. Mm. Och han...
Ni sitter liksom utanför en hiss typ, eller en korridor och sätter...
Ja, han hade inte tid. Jag kom dit gång på gång och skulle liksom få en liten seans med honom och spela min musik och ge ett USB till någon av hans assistenter och sådär. Han är super divi dude alltså. Mm. Men till slut så fick jag träffa honom då, och då blev det här, och
sitter han med sitt entourage där med
liksom någon som sitter bakom. Ser du proffsig han är?
Vem säger så? Alltså det är ju helt annat.
Det är för
annat.
Att han har ju stjärnstatus där kanske.
Ja, men superstjärnstatus. Och det är jävligt kul det där med entourage. För det är ju någonting som man ofta associerar lite grann med så här hiphop. Och så här. De kommer allt med sin entourage. Det här är på något sätt motsvarigheten kinesisk klubbkultur.
Ja, men de hade väldigt hög självbild, samma han som pratade om att så här, vem som helst kan spela Mozart men inte på det sättet. Det var så här, han, vem som helst kan spela musik men inte på mitt sätt. Det var verkligen att han var superspeciell. Mm. Var det han med glasögon, va?
Mm.
Ja, kommer inte jag glömt bort hans namn, men det är också så här, det, ja, de mötena var väldigt spännande att se. Mm. För det blev så intens på något sätt.
Jag tyckte det blev svårt i perioder faktiskt. Alltså vissa av de här scenerna, det blev liksom krockar eller blev mycket motstånd, att det var nästan jobbigt att titta på i partier, för att det så här, komma in med en annorlunda stil som är nog kanske svår för stora massorna att uppskatta, skulle i min tolkning i alla fall. Och så kommer man in där och försöker och sen att jag har jättesvårt att beskriva men vad det är jag faktiskt upplever. Men ja, det är liksom att det är roligt samtidigt som det är svårt att se.
Jag
för att man känner
att
ju med alla i scenen. Ja.
Man kände, jag vet inte om jag kan sätta ord på det du säger, men i den här scenen med fel översättning. Jag kände bara så, kan inte jag bara få berätta vad undertexterna till dig när du sitter.
Ska vi förklara för de som lyssnar så kanske inte har sett vad det är som händer.
Absolut.
Det är så, du har då ett stycke eller en låt egentligen som du visar för honom. Han är superstor DJ-producent liksom i Kina, och så är din fråga liksom, kan vi göra någonting med det här? Kan du hjälpa mig att mixa den här eller kan vi göra en låt? Och så lyssnar han på din låt och tycker väl att det finns ett stycke där som är jävligt bra som han skulle kunna ta musiken ifrån, men inte liksom något av, han skulle kunna ta din röst.
Man skulle kunna sampla den lite, ja, alltså typ göra någonting
och göra techno av det. Det är väl typ hans grej, han tänker att han skulle kunna göra. Bara för att sätta det i kontext liksom.
Exakt. Och sen så, som sagt, uppenbarligen de här blir jättestor kommunikationsmiss, och jag kände bara så, jag vill ju bara berätta för dig när du sitter där vad han sa. Fast det kunde du inte. Var han DJ:s tolk eller? Eller var han din tolk? Nej.
Nej, han var anlitad av mig, men det visade sig att han var ändå mer lojal med DJ Ghost. Och
lite
han gick
starstruck kanske.
Ja, liksom, exakt.
Vill vara cool inför DJ Ghost.
Så det blev lite den grejen också. Men för mig var det ju viktigt hela tiden att jag inte kommer dit och försöker liksom göra narr av någon. Eller vad. Det är därför jag tycker om när du säger att det blir liksom nästan att det gör ont. Eller det är för att jag är ju ändå utsatt på riktigt där. Dels är det någonting när man är i ett land en månad och ännu längre, så liksom så jävla kaxig kan man inte gå runt där och bara tycka att man är bättre än vad då. Jag tycker inte att jag är bättre än vad någon av dem där är. Eller har mer. Men just populärkultur har man ju, alla som kommer från västvärlden, en mer erfarenhet av olika entiteter som så här ironi och en massa olika saker som de inte har. Men deras kultur är ju enormt mycket större på ett annat plan, så det blir någon mismatch där kring vad.
Ja, för de hade ju, oavsett liksom situation, så hade ju alla en jävla värdighet när de liksom bemötte dig ändå, de flesta. Vilket är ju stort, där man kanske kan tänka sig att många i den krocken med språk och allt från västvärlden kanske hade varit lite mer råa liksom. Jag vet inte. Och det är också speciellt. Liksom, det
ja, exakt. För om säg andra scenariot att någon från Kina hade kommit till Sverige för att göra sig ett namn. Det hade kanske blivit en mer. Vi hade kanske inte varit lika artiga. Eller jag vet inte. Jag vet inte hur det hade kunnat se ut. Conquering Sweden.
Ja, ingen aning. Men jag förstår vad du menar, att det är. Jag spelar väl lite grann på den där myten om att man, eller idén om att man kommer dit och tror att man ändå är viktig på något sätt, och så upptäcker man att de skiter ganska fett i vad jag gör och vad liksom.
Jag tror du sätter fingret på det jag känner precis där, både liksom den utsattheten som du beskriver, att du kommer in med ett självförtroende, det blir kanske inte som man hade hoppats, och då känner man ju verkligen för dig, tror jag, i de situationerna. Att så här, tufft att både vara där och sen med den här filmen också, som är en liksom som målande porträttering av den upplevelsen. Det känns så himla utlämnande på
så
ett sätt.
Så är ju tanken med filmen. Precis som att det hela filmen är någon sorts porträtterande av den situationen.
Mm. För på tal om det här, ja, på tal om scenspråk och liksom, vad själen liksom gör live och sådär. Hur är din syn på liksom lekfullhet som liksom både liksom privatperson och scenspråk i det att du känns väldigt lekfull. Alltså om man tittar på din Instagram typ. Jag vet inte, jag kan titta på den här. Du har någon video när du skriker yes när Stayin' Alive kommer på någon så här
birka kryssning.
Ja, och jag blir bara så glad när du bara säger yes och bara springer upp och dansar.
Ja, det är väldigt roligt.
Jag tycker jag har sett den typ 10 gånger. Ja. Jag vet inte varför, men det är väl kanske någon slags lekfullhet, eller jag vet inte.
Jo, jag tror att jag är lekfull, men alltså att det är just att det inte är lekfullt, att det är på riktigt det där att man
jo, men
är
inte
glad
att nu ska jag vara lekfull, men kanske att så här att det bara kommer, eller?
Ja.
Hämningslöst.
Ja, men för jag skulle också, jag säger så här, alltså de bästa stunderna man har haft i livet är ju när man bara säger nu vill jag dansa. Och så bara dansar jag. Jag vet inte, du kände väl någon liten gnutta av det när jag såg den?
Ja, det är väl lite att så många tänker, hur ser jag ut nu om jag bara skulle springa upp och köra? Eller hur skulle andra människor tänka och tycka kring liksom min spontana impuls? Och så är det väl när man väljer att kanske strunta i det helt och hållet. Och bara vara, om det är sig själv eller vad man vill nu kalla det. Och gå på det 100%. Så uppstår det någonting där som känns. Men det här var annorlunda. Eller det här var någonting som man inte var van att titta på.
För du och jag har ju snackat om det för någon vecka sedan, Linus, tror jag. Att så här, tappar man sin lekfullhet när man blir äldre, liksom. Man vill ju aldrig tappa den. Jag vet inte. Det känns tråkigt.
Man vill ju inte tappa
sätt.
Den, men man vill ju inte vara ett barn.
Nej.
Jag vill inte vara ett barn. Jag har tänkt lite på det som du sa, att det är, man måste ju ändå, vad ska man säga, vara lekfull när det är läge att vara det. Jag vänder mig lite emot den här liksom barndyrkan, att man ska vara liksom, man vill ju vara bra på saker och ting. Det vill ju barn, de vill ju inte måla som barn. Det blir väl konstigt när man är vuxen och vill liksom måla naivt eller sådär. Ett barn, det enda de vill, det är ju fan att måla bäst liksom. De blir skitsura när det blir fult. Så den ambitionen var otroligt grym på saker och ting. Den är ju barnslig. Man vill ju göra sitt bästa, tycker jag. Jag tycker att det är att helga livet, att liksom vilja verkligen toppa sig och det man ger till andra. Om man håller på med uttryck som jag gör, då vill man ju verkligen inte skäbla bort det genom att ironiskt skoja lite om det här är dåligt, men jag är medveten om det. Kolla på mig, hahaha. Utan man vill ju, det blir ju ännu roligare också, tror jag. Jag tror att min humor liksom uppstår i att det här är ju på riktigt liksom. Och då blottar man sig på något sätt och då finns det ju utrymme för att man blir sårbar, men det är kul när det är på riktigt.
Precis, det är väl att om man gör det och är liksom, man har någon sorts medvetenhet eller kanske en ironi, så skyddar man sig kanske lite bakom det också. Medan du har inte så mycket att skydda dig bakom när det är ditt allra roaste jag kanske. Och som vi var inne på lite i början, att då kanske det kan bli jobbigt i perioder då. Eller har det varit jobbigt?
Jag har hittat lite metoder för att kunna vara i det där under avgränsade tider, som när det är tagning eller när det är någonting, när man går på en scen eller sånt där. Men sen efter det, jag kan gå in och ut ur den känslan i mig själv.
Vilken känsla är det?
Att man vågar blåsa på och inte veta. Om man är jätteförberedd och sen bara kör och släpper all rädsla då.
Vad är det, får man fråga, vad är det för metoder? Har du några konkreta tips, eller vad är det du försöker tänka på när du ska försöka åskådliggöra eller få fram dig i dig själv? Liksom?
Jag tror på idén om att man skjuter fram gränserna mot där man vill vara hela tiden på små sätt. Det är svårt att göra såna här, liksom, att det är en metod i sig, att man hela tiden, man måste nästan ha disciplin kring att inte bara retirera till det man redan kan och vet och dem, sin comfort zone. Man måste ha, eller jag vill ha disciplin kring att inte bara vara i min comfort zone. Det tror jag är en metod i sig, och det är någonting som jag har lärt mig av konstskolor. Kanske det enda, men också en superviktig grej att ha disciplin kring att inse att man själv hela tiden har en comfort zone, att det inte är de andra eller där ute är så och så, utan att det är jag som måste, om jag vill förändra någonting, då måste jag liksom vara själv, så som jag pratar om, att det är det största politiska du kan göra också, det är att själv vara så mycket åt det hållet som du vill att världen ska gå, att istället för att bara hålla på med liksom åsikter om hur det bör vara eller liksom hålla på och påpeka hur det ligger till hela tiden. Jag har ingen aning om någonting. Jag har en intuition om hur jag tror att världen kan bli mer kärleksfull och storslagen och rolig och intressant på en gång. Och då försöker jag dra dit på ett mikrosätt i min lilla tillvaro hela tiden. Sen är det ju alltid som med alla, liksom det är alltid lättare när det går bra. Jag tycker man liksom, man kan bedöma människor. Har ni sett den här filmen Biggie and Tupac av Nick Broomfield? Jävligt bra dokumentär. Den första som gjordes ordentligt om de här två morden. Där finns en lirare som, jag tror att det är Tupacs så här plastkusin eller något sånt där, som också är musikproducent, men han är så lite motvillig och blir intervjuad, men han säger vid något tillfälle så här: du kan inte bedöma någons karaktär när det går dåligt, du kan bara bedöma en människas karaktär hur den är i framgång. Jag tycker det är så jävla bra grej. För att jag har förståelse för att folk är fucking depressed och förbannade och snåla när det går dåligt. Men de som är det när det går bra, de jävlarna alltså. Och där måste man själv vara, för storhetsvansinne tror jag ligger latent i alla människor. Eller att man börjar tro att man är en jävla ball typ liksom, som är viktigare än andra. Utan att man tänker på det så smyger sig det där på. Men den disciplinen tror jag är sjukt jävla viktig. Jag har förståelse för de som inte är så jävla trevliga och nice när det går dåligt. Eller som är destruktiva så här. Men de som är, som är svin eller tråkiga när det går bra.
Fan, det säger de.
De
säger
jävlarna ibland, ska man fan knäcka knäna på. Alltså.
Nej, men för så här, ibland kan det vara diffust att så här, varför hatar jag den här kändisen för? Jo, för att jag tycker den är outhärdlig när det till synes går bra för den. Eller så, vad fan? Då är det något som du säger. Att så här, ja, då kan, det är väl inte bra att döma någon någonsin kanske. Men så här, fan, om det nu går så bra för dig som det ser ut att göra. Eller som det verkligen gör. Varför beter du dig så här? Det är ingen vits. Eller varför säger du sådana där saker? Ja, vad spännande. Mm.
Jag känner att för lite det vi började den diskussionen om, har jag hittat mycket med, ja, men som ni två, Rasmus och Lina, testat på också med improvisationsteater. Det håller jag på med lite grann.
Gör du det?
Ja.
Kul.
Och där får man ju verkligen, det blir ju något sorts blottande, och man får expandera verkligen sin bekvämlighets zon. Okej, nu ska jag kliva ut på scen framför människor mitt i rampljuset. Och jag vet inte vad jag ska göra på scen förrän jag står på scenen. Och då är det ju liksom all den här, ja, men, träningen som är i bagaget. Som gör att, ja, men, man vet hur man ska handskas och hur man går tillväga liksom, för att det ska bli bra. Och jag märkte i alla aspekter av mitt liv så har det blivit ett vidgande av vad som jag känner mig bekväm med. Att det är så många färre grejer som jag tycker är pinsamt eller tycker är jobbigt. Bara i min vardag. Att eftersom, om jag har stått och gjort bort mig på scenen och varit okej med det, varför skulle det här då liksom vardagsgrejen vara läskigt när man har gjort så mycket annat?
Mm. Jag tycker det var intressant det du sa, att du känner att så här, har man förberett sig. Och sen så när man har förberett sig och sen kastar man sig ut i det. Det är ju någon slags nyckel i, som du också säger, att du har då din träning genom att ha utsatt dig för den här improvisationskonsten. Liksom, Men då har du ändå förberett dig på det och sen kastat det ut.
Nej, jag tycker det där är key. Alltså det där, jag håller med dig 1000%, för det handlar ju inte om att bara vara sig själv hela tiden. Det tror jag inte heller. Jag är bara mig själv. Så här är jag. Förberedelse, att man försöker liksom, det ingår i det där också, tycker jag. Precis som du säger, att det är inte att man kommer undan det, att det bara räcker att vara, vad ska man säga, bara vara jättemycket och vara sig själv och vara liksom,
ja, bara vara,
för det är liksom, ju många, barn, ja, på något sätt, då vill man ju vara ett barn, som att man inte ska ha några krav på sig och ingenting. Det där tror jag inte på. Jag tycker inte det är vackert liksom. Jag tycker barn ska lära sig, av hela idén med barn är ju att de ska lära sig att bli vuxna, att bli utvecklade.
Om vi får låta oss ta ett steg tillbaka, så var jag nyfiken på vart det började någonstans för dig. Som du sa, att du har hållit på med till exempel Axel Boman länge och skapa musik och så. Har det alltid känts självklart att konstnär är det du vill göra? Eller har du liksom nosat på andra spår?
Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra fram tills jag var typ 20 eller något sånt där. Så jag var ganska, jag tror jag är en ganska typisk late bloomer. För sen, ja, jag kände att jag ville skriva först. Och då jobbade jag en massa såna här ströjobb. Samlade ihop lite pengar, så drog jag iväg bara och skulle skriva i några månader utomlands och sådär. Och så direkt stött, eller efter det så var man ju var lite high on that idea of oneself as a great writer ett tag. Och sen så läste man igenom det där igen, så bara fan, det var ju ingen bra. Förstod hela grejen med dramaturgi och att man måste jobba mer. Eller jag tror på det i alla fall, att vad man ens ska hålla på med, så oftast är det ju någonting som finns i mänskligheten. Till exempel, det är inte man själv som uppfinner det. Så att man kan ju säga så här, men jag skriver som jag gör. Jo, men anledningen till att du vill skriva, det är ju att det redan finns liksom ett format. Som bara romanen till exempel är ganska ny så där som format. Nu är den ju nästan död. Ja, jag vet inte, men
romanen, jag hörde den här först, romanen är död som
format. Ja, det är så där. Nu är det mycket så här genre. Nej, men att man vill ju in, man är ju en kollektiv, människan är ju en väldigt kollektiv varelse som gillar att vara med i. Om man håller på med sport, så är det inte det roliga att hitta på en helt ny sport som ingen håller på med, utan det är ju oftast någon sport som redan finns. Därför är det kul att mäta sig och att dela och att uttrycka sig i någon typ av format. Det är ju det som är kultur, ett format som andra också kan relatera till.
Ja, men så här, folk som är fotbollsspelare och säger, jag spelar på mitt sätt. Det här är min spelstil. Alltså, det är väl lite samma,
kanske. På ett sätt så gör man ju det. Mm. Hur man än gör. Att man, eller i olika utsträckning. Men alltså man gör ju det. Men det är ändå vissa saker som man är otroligt. 99% av allting man gör är ju likadant som alla andra gör. Alltså man springer på ungefär samma sätt. Och sen de här små variationerna framstår ju som extremt individualistiska, för att man kan läsa det gentemot en form som man känner till. Mm. Och så där är det väl med allting. Så där. Alltså att bara säga så här, jag vill göra det på mitt sätt.
Jag gör din grej, men så här, tror inte att du är ensam med det kanske.
Ja, men det hänger ihop lite grann, och både bli sig själv men och samtidigt respektera eller förstå att det finns en massa format som är kul att ingå i.
Det här insåg du då när du kom hem från din skrivresa, att det här blir svårt.
Ja, det var inte bara att liksom skriva på ren energi, som jag kanske hade en lite, eller det hade jag, en otroligt naiv bild av vad konstnärlig verksamhet var. Det var liksom att dra iväg och bara bomba ur sig och uttrycka sig själv. Men jag skrev efter 70-80 sidor, så blev det lite grann som man kastade in nya vedträn hela tiden i den där berättelsen, och trodde att allting jag tog vid bara blev spännande på något sätt. Men sen så förstod jag att det fanns ett kunnande kring att skriva någonting som jag hade tänkt ge ut som en bok, som jag inte hade, som jag inte kunde. Så då blir man ju nedslagen såklart, och tycker det är tråkigt när man tror att så här lätt var det. Det var bara att tända en eld hade jag tänkt mig. Och sen brinner den där mer och mer och mer. Och sen blir man fantastisk.
Mm. När kände du att nu har jag nått någonstans? Alltså från det att du har varit på din skrivresa och börjat jobba med lite liksom, leka runt med lite film och på olika konstskolor. När kände du fan, nu har jag...
Jag trodde att jag hade nått någonstans ordentligt när jag hade gjort min första långfilm. Det var typ 2008-2009, men sen så, och då trodde jag liksom, nu har man kommit över någon sorts krön så där på någon backa. Men sen visade det sig att det inte var så. För, och sen har jag förstått att man kanske aldrig kommer dit på något sätt, utan man får fortsätta reinvent oneself hela tiden. Och jag tror att alla andra gör det också, att det är liksom, jag vaknar upp på morgonen och bara känner att det är någon jävel som flåsar i nacken, typ döden. Att det är bara kul att vara desperat och göra grejer hela tiden, för det händer ingenting annars.
Det är spännande, för vi hade precis en diskussion här på lunchen om dödsångest och drivkraft i att göra saker. Jag vet, jag har ju ganska mycket dödsångest liksom. Mm. Det är typ det som får, alltså så här, på samma sätt som att det är en ångest, så får, det är det som jag känner är, får upp mig på morgnarna liksom. Tror du att det är så, att det är liksom någon slags liksom, tid med klockan som gör att man faktiskt...
Nej, men för mig är det det, men jag tycker ordet dödsångest tycker jag är intressant, för att det är ångest för mig är det inte. Jag har aldrig haft någon dödsmedvetenhet. Och det har nästan kommit i takt med att jag blivit äldre också. Att jag är inte rädd för döden sådär. Jag är nästan för dum för att hålla på att tänka på det. Jag tror att det är omöjligt att förstå vad det är på något sätt för mig. Men jag är medveten om det på något sätt, att det är bråttom hela tiden. Men jag trivs med det. Jag känner mig inte stressad av att känna att det är liksom någonting som flåsar mig i nacken hela tiden, utan jag gillar det på något sätt. Det är nästan mots.
Hur hanterar man det i de mörkaste stunder då? Alltså jag kan tänka mig att det är lätt att fan, nu går vi upp och gör det här idag. Men när det går sämre i några månader, ett halvår, ett år, och det fortsätter flåsa liksom i nacken, hur hanterar man det?
Ja, det kommer göra det, tror jag. Man får bara vänja sig vid det där. Ja, men det är lätt för mig att säga kanske, för att jag upplever ju inte just dödsångest. För har man ångest, vad jag förstår, riktig dödsångest, så är det ju kanske förlamande.
Och då kommer man kanske inte upp. Jag har aldrig benämnt det som liksom dödsmedvetenhet. Men jag utforskar ju själv vad liksom det dödsångesten är. Det kanske, dödsmedvetenhet kanske är en bättre term för det. För det är inte så att jag går liksom och slår ner mig kring att jag, döden kommer komma.
Nej, men om man blir paralyserad av det, ja. Om du skulle bli...
Alltså, jag blir inte handlingsförlamad liksom.
Nej.
Av det, utan snarare tvärtom. Då. Det kanske är dödsmedvetet.
Det är kanske en lite gnagande grej som gör att allting blir inte bara euforiskt för dig i alla fall, utan det finns liksom något gnagande hela tiden till varför du pressar dig och gör saker och sådär. Det har jag i alla fall i mitt liv lärt mig att leva med, att det är inte bara eufori, utan det är hela tiden, nu när det går så jävla bra, då måste man direkt börja tänka på nästa grej, för det, nu har man momentum och sådär. Jag vet inte, jag har väldigt mycket energi nu. Så länge jag har det så vill jag fortsätta det där. Och sen kan ju det ändra säkert om måendet skulle försämras drastiskt. Sådär. Så då får man väl söka hjälp. Jag har inte behövt göra det hittills i alla fall. Kring min dödsmedvetenhet.
Har du några mål med ditt skapande?
Nej.
Det är mest en process, ett göra.
Jag tror liksom inte det, om jag ska vara, om jag ska vara ärlig, så jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Mm. Jag vet inte vad man kan ha för mål så där. Det skulle ju kunna vara någonting att man liksom har a body of work när man dör, som liksom då, att man ska någon sorts legacy eftermäle och så där, men jag tänker ingenting på det.
Kan jag tänka lite om de här festivalerna exempelvis. Alltså pris och sånt, det är klart att det är kul att få uppmärksamhet. Men har det varit något mål någon gång? Eller har det alltid varit att det får komma?
Det är ju ett mål att få priser, absolut. Men sen är det ju samtidigt, direkt när man får det, så är det ju bara det att man tänker, bra, det här kan jag omvandla i någonting. Det här kan jag använda för att göra nästa grej morgonen därpå. Men jag vet inte, målet är ju den där euforin precis när man går i mål, men den är ju så kort liksom. Men det där, så säger ju alla att man är glad i 10 minuter när man har liksom vunnit en OS-medalj. Eller visst, jag är det i alla fall. Sen är det direkt, vad kan man använda det här till för att göra liksom.
Apropå ditt body of work, vad rekommenderar du till lyssnarna att kika in om man vill se mer av det du har skapat och få bättre koll på det du har gjort? Är det några guldklimpar som du tycker
till
är extra?
Oss, det är något som inte vi har sett än.
Många av mina filmer ligger på triart.se, så där kan det ju vara kul att se dem. Och det, nu kommer de här 2 kortfilmerna som jag har gjort och som är med i Göteborgs filmfestival. De kommer ligga där också så småningom. Mm. Det är ju en plats där man kan se
det. Vi kan
det.
Ju lägga en länk i bion på podden som man vill in och kika. Okay.
Sen är det ju mitt album som är, vi släppte nu under hösten, med själen, som heter Spirit High, som ligger på alla Spotify. Och.
Också nominerad till något?
Ja, för texterna. Mm. Och så finns den här manifestgalan som är, tycker jag, en skithäftig gala som är lite mer, jag vet inte om man ska säga, lite mer alternativa.
Inte Grammis direkt.
Nej, men ändå inte jätteobskyra grejer heller. Det är lite blandat. Där har jag blivit nominerad som textförfattare, vilket är kul.
Jättestort tack att vi fick ta en timme av din tid och att du kom hit.
Ja, det var superroligt.
Kul att vara här. Tack ska ni ha.
Ja, tack.